إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بفورتشتر دسالكونر يسيرة profetens biografi, alaihi salatu wassalam. Och det här är den femte lektionen. Och vi kommer idag, inshallah och ta'ala, att läsa från Sahih al-Sirat al-Nabawiyya, vilket är Sheikh Albanis förkortning av Imam Zahabis bok i Sira. Och som vanligt så läser vi vissa utdrag från boken och vi läser inte allting. Kapitlet vi har kommit fram till är Hijratu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Mekka ila ardil habasha firaran bidinihim min alfitna. Kapitlet som handlar om hur sahaba radiyallahu anhum flydde och utvandrade från Mekka till Habasha, till Östafrika, Etiopien. De flydde för att kunna praktisera sin religion. Och de flydde från allt förtryck och förföljelse som fanns i Mekka. Vi har tidigare nämnt hur mycket muslimerna fick utstå av förtryck och förföljelse. Och hur kuffar brukade tortera dem och så vidare för att de skulle lämna deras religion. Samtidigt som profeten själv, alaihi salatu wassalam, hade skydd. Allah subhanahu wa ta'ala skyddade honom genom hans farbror Abu Talib, som vi nämnde inte blev muslim. Men vi nämnde också att det fanns visheter bakom det hela. För att om han skulle ha blivit muslim skulle han inte längre kunna skydda honom. Så i och med att han fortfarande var kafir kunde han skydda profeten alaihi salatu wassalam, för han hade mycket status hos Quraysh. Imam Ahmed rahimahullah berättar i hans musnad, hans bok, från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, i en hadith där han säger att Allah sände bud, alayhi salatu wassalam, sände oss till Najashi. Alltså Abdullah ibn Mas'ud, som var bland de tidigare muslimerna, sa att profeten, alayhi salatu wassalam, sände oss till Najashi. Och vi var ungefär 80 stycken män. Och det nämns i en annan hadith. Och han sa till dem att i Habasha, som då är typ Etiopien idag, eller det här Afrikas horn, finns det en rättvis konung. Han förtrycker ingen. Gå till honom och stanna där tills det att Allah gör en väg ut för er. Alltså att Allah ger religionen framgång och seger. Så han sa, vi åkte och vi var ungefär 80 män. Och från dem var Abdullah ibn Mas'ud och Ja'far, Abdullah ibn Arfada och Uthman ibn Mad'un och Abu Musa och andra. Och de kom till Najashi radiyallahu anhu, som också senare blev muslim. Så de sa, vi kom från Mekka typ Khairiddar, den bästa av städer, till den bästa av grannar. Aminina ala dinina walam nakhsha fiha zulman. Vi är säkra för vår religion och vi behöver inte vara rädda för vår religion. Men Quraysh, som inte blev muslimer, många av dem tyckte inte att det här var någon bra idé, att muslimerna skulle fly, undkomma och sen växa ännu starkare på någon annan plats. Så de skickade två män till Najashi, konungen där, som var kristen, för att han skulle lämna ut sahaba och utvisa dem tillbaka till Mekka. För ni vet, de hade nästan ingen annanstans att fly. Norrut var ju Iran, det persiska riket, som också var avgudadyrkare som dyrkade statyer och elden och så vidare. Och hela arabiska halvön var på samma religion som de i Mekka. Så de hade någon slags pakt. De kunde inte fly någonstans inom arabiska halvön. Så typ Habashi, Etiopien, låg ju ganska nära till hans. Så Quraysh skickade Amr ibn al-As, som senare blev muslim. De skickade Amr ibn al-As och Umara ibn al-Walid för att då få tillbaka muslimen. Det var Amr ibn al-As son som senare blev muslim. Så när de kom in till Najashi så hade de med sig gåvor. Och det sades att de hade med sig en häst och sidenmantel, ett fint klädesplagg. Plus att de hade presenter till alla präster som då var med kungen. Så när de gick in till honom så gjorde de sujud för kungen. De föll ner i sujud för kungen. Och en ställde sig på högra sidan och den andra på vänstra sidan. Och de sa, det finns ett folk från våran släkt som har kommit till ditt land. De har lämnat oss och vår religion. Och en annan hadith. Och de har inte gått in i din religion. De har lämnat sina familjer. De har lämnat vår religion. Och de har inte heller gått in i din religion. Så kungen han sa, vart är de någonstans? De sa, de är i ditt land. Så hämta dem. Så kungen kallade efter sahaba radiyallahu anhum. Och Ja'far sa, jag är den som ska tala. För han var också släkt med profeten, vilket också är ett plus för att representera islam. Så han sa, jag för eran talan idag. Han gick in, hälsade, men gjorde inte sujud. Och ingen gjorde sujud. Så kungen och folk de sa, varför gör du inte sujud för kungen? Han sa, vi har blivit beordrade att endast göra sujud till Allah Azza wa Jal. Och då så sades det varför. De sa, för att Allah har sänt oss ett sändebud. Och han beordrade oss att inte göra sujud till någon förutom Allah Azza wa Jal. Och han beordrade oss med salah och zakat. Och i en annan hadith, eller liknande en berättelse, så sades det att Allah har sänt oss ett sändebud. Och han är det sändebudet som Isa ibn Maryam alayhi salam har berättat att han ska komma. Att hans namn ska vara Ahmed. Vi blev beordrade att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Vi blev beordrade att etablera bönen, betala zakat, att göra det goda och att förbjuda det onda. Så Najashi blev väldigt tagen av dessa starka ord. Och det också sagt att de svarade, vi har blivit sända. Eller den här profeten har kommit från oss. Alltså han är från vårt folk. Vi kände till hans ansikte och hans släktträd. Allah sände honom till oss. Precis så som han sände profeter före oss. Han beordrade oss med birr och sadaqa. Med fromhet. Att vara snäll mot våra föräldrar. Att betala allmosan till de fattiga. Att hålla våra luften. Att ge tillbaka det som vi anförtrotts. Han förbjöd oss från att dyrka statyer. Och beordrade oss att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Vi trodde på honom och vi kände till hans tal. Att det var Allahs tal som han hade kommit med. Så när vi gjorde det här så fick vi vårt eget folk emot oss. De blev våra fiender och förnekade den sanna profeten. Och påstod att han var en lögnare och de ville döda honom. Och de ville att vi skulle gå tillbaka till att dyrka statyer. Så vi flydde till dig med vår religion och för att skydda vårt eget blod från vårt eget folk. Och då så sa Najashi att det här är sannoliken samma sak som har kommit från den källan som Mosa fick sin uppenbarelse ifrån. Så kungen blev genast påverkad av dessa starka ord. För han var en riktig, alltså from person. Och då så försökte de här mushrikin igen. Amr han sa, men De har en helt annan åsikt gällande Isa a.s. De går emot. De har inte samma åsikt som det gällande Isa. Så kungen han sa, okej, vad säger ni om Isa ben Maryam? Så de sa, vi säger det som Allah säger. Att han är ett ord från Allah. Som han har sänt ner till den heliga, eller den rena och den kyska kvinnan. Maryam alltså. Som ingen man har vidrört och som aldrig har fött ett barn. Och vad som menas med ett ord från Allah, han kallar sig för det i Koranen, är då Allah subhanahu wa ta'ala skapade honom med kun fayakun. Bli och han blev. Och när kungen hörde det här så tog han upp en liten kvist eller pinne från marken. Och så sa han till sina präster som var runt omkring honom att det de har sagt och det vi säger skiljer sig inte vikten av den här pinnen. Vi säger samma sak om den här profeten. Och i en annan riwaya så sa han, kan ni någonting av det som har sänds ner från Koranen? Så Jafar började läsa inledelsen av surat al-Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dessa de inledningsverserna som finns i surat al-Maryam. Som handlar om just Isa a.s. och hans moder. Och de sa att både Najashi och folk runt omkring grät så mycket att deras skägg blev blöta. När de hörde Koranen. Och Najashi sa sen, marhaban bikum. Ni är välkomna. Och den profet som har sänt er är också välkommen. Jag vittnar om att han är Allahs sändebud. Och han är den som vi finner i el-Injil, evangeliet, alltså i Bibeln. Och han är den profeten som Isa ibn Maryam berättat att han skulle komma. Ni får bo vart ni vill någonstans. Och wallahi, om det inte vore för mitt kungadöme, för mitt ansvar som kung, så skulle jag bege mig till honom för att få bära hans skor. Och sen så sa han, ge tillbaka deras gåvor. Ta tillbaka era gåvor. Och inte bara det, han sa också, försvinn från mitt land. Försvinn härifrån. Så de här två från Mekka åkte tillbaka som förlorare. Helt tomhänta. Och sen beordrade man han att man skulle ge sahaba kläder och mat. Och sen nämner Sheikhen liknande berättelser här. Och säger sedan att Najashi, nämner bevis på att Najashi blev muslim. Det har berättats i Bukhari och i Muslim i en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu att Allahs sändebud alayhi salatu wassalam sörjde över Najashi den dagen han dog. Och han beordrade sahaba att gå ut till bönelokalen och han ställde dem i rader och så gjorde han den här bönen, salat al-janasa, 4 stycken takbirat. Och det här var ju då självklart mycket senare när de hade flyttat till Medina. Ni kan komma in och sitta här. Det finns platser. Och det har också berättats att han sa den dagen, idag har en rättfärdig man dött. Ställ er upp och be över eran broder. Asmaha, som var hans namn. Så vissa hadithen nämner att han heter Asmaha bin Bahr. Och han var då en rättvis konung. Han var mycket smart också. Och mycket kunnig, radiyallahu anhu. Och vissa tror att han heter Najashi. Ja, eller hur? De har alltid trott att han heter Najashi. Men Najashi betyder konung. det betyder och representerar, det är en term för Etiopiens konung. Alla de kallas för Najashi. Precis som vi har namn som Kaisar. Det är alla de som är kungar över de kristna. Eller Kisra, konungarna över Persien. Firaun, konungarna över Egypten. Tubba, konungarna över Yemen. Khaqan, konungarna över Turkiet. Så det här är bara en term liksom som används för att visa att han var en konung. Och så nämner Ibn Kathir här att profeten Alayhi Salam bad över honom i Medina, fast han dog i Habasha, för att kungen dolde, han liksom höll sin religion hemligt, att han hade blivit muslim. Så när han dog fanns det ingen som bad över honom i Etiopien. Och det var just därför han bad över honom i Medina. Och så nämner han att det har inte nämnts att profeten Alayhi Salam, Abu Bakr eller Omar eller någon bad över en muslim som dog i ett annat land. Utan det här var den enda gången. Varför? För att ingen bad över honom där. Och det här kallar ulema för salat al-ghaib. Att man ber över en person i ett annat land. Och det finns lite olika åsikter om man ska göra det eller inte. Självklart det korrekta är att om ingen har gjort det ska du göra det. Om en person dör i en stad någonstans långt bort och ingen har bett över honom, så kan man be för honom i en annan stad. Men om man har bett för personen så är det bättre att låta bli. Och vissa säger att det är tillåtet om man är en man av status som har dött. En rättvis ledare, en stor lärd man och så vidare. Alla har det. Och strax efter det att Sahaba begav sig ut till Habasha så hände någonting väldigt bra i Mekka. Och det var att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu blev muslim. Umar ibn Khattab var mycket stark och mycket modig. Han kollade aldrig bak. Han brydde sig inte om vad som hände bakom honom. Han var inte rädd för någon eller något. Han var mycket, mycket modig. Abdullah ibn Mas'ud, han sa: vi hade aldrig chansen att gå och be vid Al-Kaaba, den heliga moskén, tills det att Umar blev muslim. När Umar blev muslim så slogs han för sin sak så att vi alla kunde be bredvid Kaaba. Så vi bad tillsammans med honom bredvid Kaaba. Och han sa också, Abdullah ibn Mas'ud, att från den dagen Umar radiyallahu anhu blev muslim var muslimerna ärade. De hade styrka. Och han sa också, Abdullah ibn Mas'ud, Umars islam var en erövring. Hans hijra, hans utvandring, det var en seger. Och hans styre, det var en barmhärtighet. Vi vågade inte be vid Kaaba förrän det att Umar blev muslim. Så när han blev muslim slogs han mot Quraysh tills det att vi alla kunde be vid Al-Kaaba. Och det finns en berättelse här som skedde precis innan många av sahaba begav sig just till Habasha. Och det var en kvinna som hette Abdullah bint Abi Hathma. Hon stod och pratade och så sa hon: vi ska bege oss och utvandra till Al-Habasha. Och hennes man Amir hade gett sig iväg för att hämta vissa saker. Och då kom Umar och hörde vad hon sa så bakifrån. Och han var fortfarande icke-muslim. Och hon sa han brukade typ tortera och förfölja muslimerna. Han var mycket jobbig mot muslimerna. Och så kommenterade han det som hon sa, att de skulle göra hijra, att de skulle utvandra. Han sa: det är en stor flytt. Ni ska göra någonting mycket stort. Hon sa, naam, wallahi, vi ska bege oss från det här landet till ett annat land. För ni har förföljt oss och förtryckt oss. Tills det att Allah kommer att göra en väg ut för oss. Och då så sa Umar, sabbahakumullah, att typ, må Allah ge framgång den här morgon. Och hon sa, jag såg en ödmjukhet i honom som jag aldrig tidigare har sett. Och när han gick iväg så såg jag att han var väldigt sorgsen. Och sen kom Amr tillbaka med de sakerna han hade varit och hämtat. Och hon berättade, hon sa, om du bara hade sett Amr, hur ledsen han blev. Jag berättade. Och då så sa Amr, vadå, tror du att han ska bli muslim eller? Hon sa, ja. Då så sa han, han kommer inte bli muslim förrän hans åsna blir muslim. Alltså han hade så lite hopp i detta. Så hon sa, vadå, misströstar du på att han ska bli muslim? Bara för att han är så hård mot muslimerna. I alla fall, alhamdulillah, han blev muslim till slut. Och som sagt, det var en seger för islam och muslimerna. Och profeten, alaihissalam, hade bett Allah om detta. Då han sa, "Å Allah, ge seger till islam med en av dessa två män. Den du tycker mest om, Abu Jahl eller Umar ibn Khattab." Och den Allah tyckte mest om, det var Umar radiyallahu anhu. Så han vägledde honom till islam. Abdullah ibn Abbas, han sa, den första personen som öppet visade sin islam, det var Umar ibn Khattab. Och det berättas att han gick till profeten alaihissalam och han sa, ja Rasulullah, vart jag än går, vilka folk jag än möter från icke-muslimerna, så ska jag berätta att jag är muslim. Jag ska berätta om islam. Så han gick till moskén i Mekka. Och gick fram till Quraysh och började skrika och berätta att han är muslim. Och han sa, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Så de flög på honom och försökte slå honom. Och han slog tillbaka tills det kom en man och hindrade dem. Och la sig i liksom och sa, låt mannen vara, han får göra vad han vill. Och den här mannen, det var Al-As ibn Wa'il. Den här berättelsen om hijra till Habasha. Det finns en viktig lärdom i den här berättelsen. Det är att det finns två sorters utvandring. Två sorters hijra. Och ni vet att göra hijra är något väldigt stort. Att utvandra från ett muslim, från ett kafirland till ett muslims land. Det är definitionen av hijra. Att utvandra från ett icke-muslims land, Dar al-Kufr, till ett muslims land. Där man kan dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en av de sakerna som gör att muslimer blir förlåten för sina synder. Alltså det är bland de största sakerna man kan göra. Att bli muslim, att göra hijra och att göra jihad. Så hijra är bland det bästa man kan göra. Och de lärda säger att det är obligatoriskt att flytta från ett icke-muslims land om man inte kan praktisera sin religion. Då måste man flytta. Om man kan praktisera sin religion, då är det rekommenderat att flytta. Och sen skiljer de också på personer som kommer hit och personer som är födda här. Okej? Det är självklart någonting dåligt att en person flyttar från Mekka till Sverige. Eller hur? Det är ingenting bra. Det finns vissa undantag om han måste studera och så vidare. Eller göra da'wa och så vidare. Eller han behöver läkarvård och så där. Vissa undantag. Men generellt så får de inte flytta till såna här länder. Och de som är födda här, som sagt var, om man inte kan praktisera måste man flytta. Om man kan så är det rekommenderat att flytta. Men den här hijran som nämndes här, de flyttade inte från ett icke-muslimskt land till ett muslimskt land. Eller hur? De flyttade från ett icke-muslimskt land till ett icke-muslimskt land. Och det här är då, man kan kanske kalla för en mindre hijra. Och samma sak kan också gälla idag. Om man befinner sig i ett samhälle där man inte kan praktisera vissa delar av islam. Men, och du inte kan flytta till ett muslims land. Som många inte kan idag på grund av det här med uppehållstillstånd och sånt. Då kan man flytta till ett ställe som är mindre dåligt än det man befinner sig i. Eller hur? Det finns ställen idag i Europa där kvinnor inte får ha hijab i skolan till exempel. Det finns ställen där, vissa städer där kvinnor inte får ha niqab. Om kvinnan vill ha det, då kan hon inte bo kvar i den här staden. Om man har döttrar, då får man inte bo kvar i den här staden. Eller hur? Och så vidare. Så man kan då flytta till ett ställe som är bättre. Taib. Det är ganska viktigt att veta. Sen nämner författaren ett kapitel som handlar om vilka anklagelser och vilka sjuka argument som man försökte knäcka muslimerna med. Och det har alltid varit så att Allah har skickat fiender till varje profet. Som Allah säger i Koranen att han har gjort mänskliga shayatin och shayatin från jinnerna som motsätter sig varje profet. Det finns i varje stad. Folk som motsätter sig profeterna och deras kall. Och de kommer med konstiga argument mot muslimerna. Och samma sak idag, vi finner också att historien upprepar sig. Folk försöker använda argument mot islam och muslimer. Och det är ingenting ovanligt. Ju starkare vi blir, ju mer motstånd kommer vi att få. Det är bara att räkna med. Det är omöjligt att kuffar blir nöjda med muslimerna. Det är helt omöjligt. Som Allah säger i Koranen att judar och kristna kommer aldrig bli nöjda med er förrän ni lämnar er religion. När står det surat al-Baqarah? Kallas. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Vem talar med sanningen Allah? Eller hur? Så det är omöjligt att säga att de kommer bli nöjda med oss. Nej, självklart, vi ger en bra bild av islam så gott vi kan. Vi kompromissar inte med religionen. Men om de inte är nöjda, om de inte vill acceptera islam, så kan vi inte kompromissa för att de ska bli nöjda med oss. Det går inte. Som vissa försöker göra, att de försöker dölja vissa saker och så vidare, bara för att de ska bli nöjda med oss. En av de här händelserna som skedde, det var att Khabbab, en av sahaba, hade lånat ut någonting värdefullt till en man som heter Al-As ibn Wa'il från Quraysh. Han sa, jag gick till honom för att driva in min skuld. Och då så sa mannen, du kommer inte få din skuld förrän du förnekar profeten Muhammed, alltså hans profetskap. Och då så sa den här sahabin, la wallahi, nej vid Allah, jag kommer aldrig att förneka Muhammed så länge jag lever. Jag kommer aldrig att förneka honom. Och vi kommer alla att återuppstå. Och då så sa den här mannen väldigt högmodigt, han sa, de förnekade återuppståndelsen. Men han sa, även om jag återuppstår så kommer jag att få mycket pengar och många barn. Och då kommer jag att betala tillbaka den här skulden. Så han sa då kommer jag att betala tillbaka skulden, alltså på domedagen, när jag får mycket pengar och barn. Han bara skojar. Så Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner den här versen. Afara'ayta alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Har du sett honom som förnekar våra tecken, alltså Koranen och Muhammed, och säger att jag kommer säkert att få både rikedomar och barn om jag ska återuppstå? Har han sett in i framtiden eller har han en överenskommelse med Allah? Så det var ett konstigt argument som de försökte använda. Och Allah sände också ner verser gällande Abu Lahab, som vi nämnde tidigare. En gång så satt profeten alaihissalam med vissa icke-troende, en som heter Al-Walid ibn al-Mughira och Nadr ibn al-Harith, och de satt bredvid den heliga moskén i Mekka, och flera män från Quraysh. Profeten alaihissalam kallade dem till islam tills det att de förstod, och han läste Koran för dem. Och en av de verserna han läste, det var innakum ve ma ta'buduna min dunillahi hasabu cehennem entum laha varidun لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Vilket kan översättas till ni och det som ni dyrkar vid sidan av Allah ska vara bränsle för helvetet. Där ska ni träda in. Och då så säger Allah sen, om dessa ting, alltså dessa statyer, hade varit gudomligheter så skulle de inte ha haft helvetet som mål. Men där ska ni förbli i all evighet. Så surat al-Anbiya, vers 98-100. Profeten a.s. gick därifrån. Och då kom en annan man som heter Abdullah ibn Za'bara al-Suhaymi. Och satte sig med dessa män från Quraysh. Och de berättade för honom vad Muhammed hade sagt a.s. att det som vi dyrkar, vi och det vi dyrkar kommer vara bränsle till helvetet. Så då sa den här mannen som trodde att han var jättesmart. Han sa, om jag träffar honom ska jag knäcka honom. Fråga Muhammed om allting som dyrkas vid sidan av Allah ska vara bränsle till helvetet. Vi dyrkar änglarna. Judar dyrkar Uzair och kristna dyrkar Jesus. Så vissa från Quraysh tyckte att det här var jättesmart det han sa. Och det här nämndes för profeten alaihissalam och då sände Allah ner versen efter innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubaadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Med de som vi har beslutat att belöna med det högsta, alltså den högsta belöningen, det goda, de ska föras långt bort från elden och istället vara i ett paradis där de får allt vad de kan önska sig. Alltså Isa ibn Maryam och Uzair, de präster och munkar och heliga personer som dyrkades vid sidan av Allah fast de inte var nöjda. Och Allah sände också ner en annan vers. وَلَمَّ ذُرِبَ إِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Att när Marias son, alltså Isa, anförs som exempel, alltså Jesus dyrkas som våra gudar, som våra statyer, så gläds då folk åt denna liknelse och säger, är inte våra gudomligheter bättre än honom? Men de nämner honom bara för att skapa en diskussion. De är ett folk som finner nöje i diskussion. Surat Zukhruf 57-58. Så det här var bara för att tjafsa och argumentera. Och de visste att det här var fel, för de var araber. Och Allah säger innakum wa ma ta'buduna. Ni och det som ni dyrkar ska vara bränsle för helvetet. Och ordet det, ma, använder man för saker som inte lever, som inte har en själ. Som till exempel statyer. Om man skulle säga människor, då skulle man säga wa man ta'buduna. Utan de sa wa ma ta'buduna. Och de var araber. De visste att det här argumentet inte alls stämde från första början. Men de ville bara tjafsa. Utan vad som menas med versen är att de och deras statyer ska vara bränsle för helvetet. Inte Jesus och Uzair och andra rättfärdiga människor. Så de ville bara tjafsa. Och Allah säger in huwa, han, Jesus, illa abdun an'amna alay, han är bara en rättfärdig slav som vi har välsignat. Nej, vi har välsignat honom med profetskapet. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, och vi gjorde honom som ett föredöme eller ett exempel, ett tecken för bani Israil, ett tecken på Allahs stora makt, att han kan skapa vad han vill, att han skapade honom utan far, med en mamma utan far, och att han skapade Hawa, Eva, från Adam utan mor, alltså motsatsen, eller? Och att han skapade Adam utan mor och far, och att han skapade resten av människor med både mor och far. Så allt det här tyder på Allahs stora kudra.
Och det är också en fajda att alla människor som finns är eller faller in under en av dessa fyra kategorier vad gäller hur man är skapad. Det finns den som är skapt utan mor och utan far, och det är Adam. Den som är skapt med, man kan säga, från en man men ingen kvinna. Vem är det? Hawa, Eva. Och den som är skapt från en mor utan far, Isa. Och den som Allah har skapat med både man och kvinna, resten av människor. Ett annat sjukt argument som de försökte använda, det var att varför fick just han uppenbarelsen och inte vi? Det var vissa stora personer, framstående personer då, som hade makt. Al-Walid ibn al-Mughira, han sa, varför får Muhammed uppenbarelse och vi, de framstående från Quraysh, deras klanledare, och Abu Mas'ud Amr ibn al-Amr, som var klanledare för Thaqif, varför får inte de uppenbarelse? Och då sände Allah ner وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Och de säger, varför har inte denna Koran uppenbarats för en framstående man från en av de två städerna? Är det alltså de som bestämmer vem som får del av sin herres nåd? Också ett argument som inte alls har något med saken att göra. Varför måste just de största i staden få uppenbarelsen? Som Allah säger, Allah vet bäst vart han sätter sitt budskap, till vem han ger det. Det fanns en annan man från Quraysh som heter Uqba ibn Mu'it. Och det sades att han var lite mjukare än de andra, och att han ibland satt och lyssnade på profeten alaihissalatu wassalam. Men han blev inte muslim. Så Ubay bin Khalaf, en mycket ond person som levde i Mekka, han sa, det har nått mig att du sitter med Muhammed. Mitt ansikte, det är haram för mitt ansikte att möta ditt ansikte. Så länge du inte går och spottar Muhammed i ansiktet och förbannar honom. Så den här mannen, Uqba, må Allah förbanna honom, gick fram och spottade profeten i ansiktet, sallallahu alaihi wasallam. Och det sades i en hadith att han bara torkade bort det, så sa han, det enda han sa, om jag träffar dig utanför Mekka så ska jag hugga av ditt huvud. Och när slaget av Badr skulle ske, så sa de till honom, kom, vi går. Han sa, nej, wallahi, jag är rädd. Muhammed har lovat att han ska döda mig. Så han sa, nej, du har en jättesnabb kamel. Du bara, om det blir dåligt, sätt dig på kamelen och stick. Så vid Badr, de förlorade. Och när han skulle sticka, så kom profeten Salam och tog hans kamel. Och han fick vad han förtjänade. Nam, och gällande den här mannen sände Allah ner en vers. Wa yawma ya'uddu dhalimu 'ala yaday yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Den dag då den orättfärdiga biter sig i handen i förtvivlan, alltså på domedagen, och ropar, om jag ändå hade följt sändebudets väg, nu är jag förlorad. Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen, han ledde mig på avvägar när Allahs budskap redan hade nått mig. Så den här personen kommer djupt att ångra sig på domedagen, att han valde Ubay bin Khalafs vänskap framför profeten Muhammed alaihissalam, och kommer då att ångra sig på domedagen. Och den här versen är också en påminnelse för alla människor som tar dåliga vänner och ger företräde till det som de säger framför det som Allah och hans profet säger. De kommer att ångra sig på domedagen. Det är viktigt vem man tar som vän. Som Allah också säger, al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'd yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Att de nära vännerna kommer på domedagen att vara fiender, förutom de gudsfruktiga. Så det spelar ingen roll hur tajt du är med en person, hur nära du är med honom, Om ni inte är för Allahs skull, om ni inte är gudfruktiga, så kommer han vara din fiende på domedagen. Så den riktiga vänskapen är den som är för Allahs skull. Som profeten sa, La tusahib illa mu'minen. Ta endast en troende till vän. Och han sa också att du är på religionen av din vän. Så kolla vem du tar som vän. Man är som sin kompis. Så är det. Punkt slut. Så man måste välja sina vänner. Låt dina vänner endast vara de rättfärdiga. Den här onda personen, Ubay bin Khalaf, hämtade en gång ett skelett, ett litet ben, och gick fram till Muhammed alaihissalam, och han säger: du påstår att det här ska återuppstå på domedagen. Och så krossade han benet och blåste stoftet på hans ansikte. Och då så sa profeten alaihissalam: Naam, ana aqulu dhalik. Ja, jag påstår det. Allah kommer att återuppstå. Allah kommer att göra så att det här benet återuppstår. Och du återuppstår. Och sen kommer han att låta dig gå in i elden. Och Allah sänder ner den här versen i slutet på surat al-Yasin. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ قَالَ يُحِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Att människan nämner en liknelse för oss och glömmer sin egen skapelse och frågar: vem kan ge liv åt förmultnade ben? Säg: han som först skapade dem ska ge dem nytt liv, eftersom han har kunskapen om allt skapande. Och som sagt var, att Allah ger liv till ben är inte någonting konstigt. Allah gav oss liv från vatten, eller hur? Vi var ingenting alls. Vi var en droppe. Och så blev du denna storartade skapelse, människa. Så det är ingenting konstigt för Allah att han återskapar människan. Och det här är lättare för alla att återuppskapa än att göra någonting från ingenting. Eller hur? Han skapade Adam från ingenting. Det är mycket lättare för alla att återuppskapa allting. Och allting är lätt för alla. Ingenting är svårt för alla som han har talat. Det berättas också att Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu ville ge sig iväg till Habasha, till Etiopien. Han ville också utvandra dit. Men att han på vägen till Habasha, efter att ha rest i några dagar, träffade en man som hette Ibn Daghina. Och den här Ibn Daghina, han var väldigt respekterad. Han var en slags stamhövding. Han sa: vart ska du någonstans? Han sa att jag ska ut. Jag kan inte vara kvar i Mekka. Jag ska till ett land där jag kan dyrka min herre. Så Ibn Daghina, han sa: nej. Hur kan du ha utvisats? Det går inte. Du är en god man. Du har bra familjerelation. Du hjälper de fattiga och de behövande. Gå tillbaka. Jag kommer att gå i godo för dig. Jag kommer vara din beskyddare. Och det var en tradition som fanns förr i tiden i Mekka, att du kunde hämta en person och säga: han är under mitt beskydd. Och då fick ingen röra honom. Även om han var, det finns även kvar efter islam, även om han är kafir. Om en muslim anförtror en kafir ett visst arbete och säger: han är under mitt beskydd, då får ingen annan göra någonting mot den här personen. Tayyib. Så de kom tillbaka till Mekka och Ibn Daghina, han sa: Quraysh, jag går i godo för den här personen. Ingen får röra honom. Låt han vara. Och Abu Bakr gjorde en liten moské i hans hem. Och det var också ett av villkoren de hade. De sa: okej, men han ska dyrka Allah hemma. Vi vill inte se hans religion. Vi vill inte höra hans koran. Så han gjorde en liten moské hemma där han bad i. Men senare bestämde han sig för att be utomhus på hans typ gård, kan man säga. Och Abu Bakr, som ni vet, var en väldigt mjuk person. Han grät mycket. Han kunde inte hålla sig när han läste Koranen. Så barn och kvinnor och slavar och så vidare samlades runt hans hus och lyssnade på honom och blev väldigt tagna av hur han var som människa. Så en från Quraysh gick till Ibn Daghina och sa: du, den här personen fortsätter att störa oss. Han läser, han ber och läser på ett mjukt sätt. Han höll på att vilseleda våra barn och kvinnor. Antingen säger du åt han att sluta, gå in i sitt hus eller att sluta. Gör vad du vill. Så Ibn Darina gick till Abu Bakr, han sa: jag gick i godo för dig, framför ditt folk. Och de tycker inte om det som du gör. Antingen slutar du, eller så måste jag avsäga mig det här ansvaret. Så Abu Bakr han sa: jag avsäger mig att du ska vara min beskyddare. Och Allah endast är min beskyddare från och med idag. Så Ibn Darina, han ställde sig och skrek: Quraysh, Quhafa har avsagt sig det här beskyddet. Gör vad ni vill med honom. Alhamdulillah, han klarade sig. Ingen gjorde någonting mot honom. Det fanns också ett folk som hette Ad-Daws, en stam utanför Mekka. Och det var en man som hette Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Han var ledare för den här stammen. Och han kom till Mekka. Och när han kom dit så sa de stora från Quraysh: vi varnar dig för Rasulullah, alltså för Muhammed. Och förbjöd honom från att ens närma sig honom och lyssna på det han sa. Så när Tufail då kom, så vägrade han att ens gå och lyssna på profeten sallallahu alaihi wasallam. Så då så sa vissa av sahaba att Dawes, den här stammen, har typ, de har vägrat. De vill inte bli muslimer. Så be till Allah att han ska förstöra dem. Så profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam vände sig mot Kaaba, lyfte upp händerna. Och så sa folk: halaku, de är förstörda. Alltså khalas, han gör dua mot dem, det är kört. Men istället sa han: Allahumma hdi dawsan, Allah vägled den här stammen och gör så att de kommer till mig. Allahumma hdi dawsan wa ati bihim. Och det var det, precis det som hände. Vem av stora sahaba kommer från den här stammen? Ja? Största, kändaste kan man säga. Abu Huraira. Abu Huraira var från just den här stammen. Så det visar också att man ska ha tålamod med folk. Eller hur? Det är lätt när man gör dawa, man säger typ stick och brinn. Du. Eller hur? Man ska inte ge upp. Man ska fortsätta. Man säger Allah yahdik, må Allah vägleda honom och så vidare. Inte bara första gången de säger någonting dåligt eller gör någonting, att man bara direkt gör dua mot personen och ger upp. Det fanns en man som hette Rukana, som var väldigt duktig på att brottas. Och Rukana brottades med profeten alaihissalatu wassalam i Mekka. Profeten alaihissalatu wassalam brottade ner honom 3 gånger. Och han sa sen: ja Muhammed, ingen människa har någonsin lyckats få ner min rygg på marken. Det fanns ingen som jag hatade mer än dig fram tills nu. Men nu vittnar jag om la ilaha illallah och att du är Allahs sändebud. Och de hade slagit vad? Varje gång de brottades så skulle den som vinner få 100 får. Och han tog honom 3 gånger. Men sen när han vittnade att han blev muslim, så sa han: ta tillbaka dina får. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, det var det som vi hade att nämna idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.